Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet, men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm. Och vid min sida, min ständige sekreterare och poddens producent Fredrik Ankarsköld. Min gäst idag är Mia Lundin. Varmt välkommen!
Tack!
Jag vill börja med att berätta någonting om som står på din hemsida. Och där står det så här. Per Lagerqvist skrev: en gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Innan jag blir en av dem vill jag fortsätta att göra vad jag älskar allra mest. Att hjälpa kvinnor att må bra. Jag vill dela med mig av min kunskap och erfarenhet och vad jag har lärt mig under min professionella och personliga resa. Jag hoppas att jag kan förmedla mycket av det till dig här på Her Place, Mia Lundin. Så fint skrivet.
Tack.
Jag blev verkligen berörd när jag gjorde introduktionen till det här avsnittet som jag alldeles snart ska börja med och läste de här orden som du hade skrivit. Jag, innan jag säger någonting om det också, så ska jag ju säga att vi började spela in den här podden för 3 år sedan och jag har ju liksom velat få hit dig som gäst sedan dess.
Har du?
Men våra vägar har gått lite så här, om bredvid varandra kanske, så här, cirklar bredvid varandra. Men nu är du här, så jag är så glad för det.
Vad kul.
Så viktigt avsnitt vet jag att det här kommer bli. Så, jag ska berätta lite om dig, Mia. Du är, för den som lyssnar, för du vet ju redan vem du är. Du är legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning, en gedigen specialistutbildning inom gynekologi och obstetrik. Men du är också författare och föreläsare. Och då 3 böcker har du skrivit. Den första var Kaos i kvinnohjärnan, vilket blev en bestseller. Och den hade blivit översatt.
Ja, den skrevs ju då som Female Brain Gone Insane och sen så översattes den till Kaos i kvinnohjärnan, och det var Female Brain Gone Insane som blev då national best, eller fick en nationellt pris i USA just inom den kategorin.
Fanns det många sådana böcker där?
Nej,
i USA då?
Nej, inte då.
Nej. Men det har också kommit efter det.
Ja, nu finns det massor.
Ja. Du är en pionjär.
Ja.
Och så var det ju, eftersom jag har varit ordförande inom vår förening Integrativ medicin och hälsa länge, så du är ju liksom en av våra kändisar inom integrativ medicin sen du kom tillbaka till Sverige. Men vi kommer dit.
Okej.
Efter det så har du skrivit Mat för hormonell balans tillsammans med Ulrika Davidsson samt Vägen till hormonell balans, framförallt för kvinnor i förklimakteriet och klimakteriet, och det är ju den sista.
Ja, det är det.
Mm. Så välkommet för oss 50-plussare. Du har varit verksam i 32 år inom behandling av hormonella rubbningar som PMS, förlossningsdepression, klimakteriebesvär, och har även en gedigen kunskap om vilken effekt hormonella fluktuationer har på hjärnans biokemi.
Precis. Och det är lite grann den här dansen mellan könshormoner och signalsubstanser då, som jag har haft mycket fokus på.
Är det som händer vid klimakteriet där vi ser de här depressionerna, eller det vet vi ju handlar om könsbrist, eller vad är det när hjärnan blir liksom involverad?
Ja, de olika könshormonerna påverkar ju olika signalsubstanser på olika sätt. Som östrogenet har en tendens att påverka signalsubstanser som serotonin och dopamin, serotonin som är en väldigt lugnande signalsubstans då, och som vi använder upp mycket under stress. Plus dopamin som är en signalsubstans som hjälper dig att känna dig mer motiverad och fokuserad. Sen progesteron å andra sidan är en väldigt lugnande, en hormon som påverkar, som är väldigt lugnande för att det påverkar andra signalsubstanser, speciellt då en som heter GABA, som är en väldigt lugnande signalsubstans. Så att när under den här hormonella symfonin då, som spelas varje månad efter månad, cirka 450 gånger under din livstid, så är ju inte hormonerna lika från ena dagen till den andra. Men det är ju ett mönster som ska då se likadant ut varje månad. Men genom att östrogenet då till exempel förändras från dag till dag, så kommer också dina signalsubstanser att förändras från dag till dag. Speciellt om de har en tendens att vara väldigt låga.
Just det. Mm.
Så därför vi lever inte ett linjärt liv innan klimakteriet.
Nej.
Men å andra sidan, de har typ samma...
Flatline.
Ja, precis. Flatline är lite högre på morgonen än vad det är på kvällen. Men, och ebbar ju ut lite grann med tiden i åldern. Men de kan ju fortplantera livet ut, vilket vi kvinnor inte kan. Utan det tar ju slut. Våra äggstockar går ju i pension runt 50-årsåldern. Och efter det, då är vi mer linjära.
Då hamnar vi mer i våran flatline.
Ja, fast det kan vara det låter väldigt hemskt man säger flatline, utan det kan ju vara en flatline som är even, att man mår bra. Att man kan förvänta sig hur man kommer att må från ena dagen till den andra, vilket man kanske inte alltid kan när man är i den här hormonella dansen som sker månad efter månad.
Just det. Mm. Nej, men det är kanske därför jag tänker att det låter så ljuvligt med flatline. Så mig är inte det ett negativt.
Nej, okej.
Utan tvärtom.
När man jobbar inom IVA så flatline.
Ja, då vill man inte ha flatline. Sant. Ja, precis. Jag fortsätter.
Mm.
Du har bott i USA i 37 år. Där du också gjorde de flesta utbildningar som du har. Och du startade även där kvinnokliniken, The Center of Hormonal and Nutritional Balance i Santa Barbara.
Mm.
Fantastiska Santa Barbara med sina sjölejon och så.
Ja, det är en vacker stad.
Och det ligger ju i Kalifornien. Och den kliniken drev du 18 år.
Ja.
Var du först där med det också? Jag får säga. Sen kom du hit med Hörcare? Eller
nej, jag kan inte säga att jag var först, men jag... öppnade ju den kliniken då i Santa Barbara, och var den första i Santa Barbara som erbjöd den typen av vård för kvinnor. Men sen kanske vi ska prata om hur jag hamnade där, men jag har ju suttit där och lyssnat på kvinna efter kvinna efter kvinna i 18 år om hur de mår och hur de har svarat på hormonell behandling. För som jag är utbildad då till någonting som heter nurse practitioner i USA. Och då får man ju förskriva, man får diagnostisera, man får ha sin egen mottagning.
Är det typ som ett distriktssköterska här? Kan man säga
ja,
det?
Lite mer. Det är lite mer åt läkarhållet.
Ja.
Fast att man ska ha då en backup som är en läkare. Men där... av mina patienter har jag ju fått lära mig så mycket om just vad var det som hände då. Hur svarar man på det? Vilket hormon behöver du mer eller mindre av nu? För att sätta in någon på MHT eller hormonersättning i förklimakteriet, klimakteriet. Det är ju inte så svårt egentligen. Men sen när de kommer tillbaka på återbesök, och det är inte sällan man får det kanske här, men där såg jag till att alla mina patienter kom tillbaka efter en månad, sen efter 3 månader. Och det är då, när de inte mår kanske riktigt som man hade förväntat sig att de skulle må, eller har oregelbunden blödning eller riklig blödning, att då veta hur ska man modifiera den här behandlingen. Det är någonting som man inte får lära sig i skolan, utan det är någonting som mina patienter verkligen har lärt mig. Och jag hade ju 4000 patienter där, så att de har lärt mig väldigt mycket. Och det är någonting som jag tycker är väldigt kul, just den där biten. Jaha, nu ska vi finjustera dina hormoner lite så att du verkligen mår bra. Och det handlar ju inte alltid om hormoner heller, utan det är mycket annat. Och det är där integrativ medicin kommer in. Att också titta på andra bitar som är minst lika viktiga.
Mm. Nu, allt sitter ihop. Det är det vi vill, jobba tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt. Men
ja,
jag tänker också så här, det kräver ju en sån intresserad människa som du. att också lära sig av sina patienter. För det kan ju, alltså, här tänker jag att du absolut inte är en av dem, men det finns ju de som också blir lite mer så här, vad kallar man det för, industriband.
Ja.
Man håller sig till sina riktlinjer, till sina manualer och så vidare. Du har ju suttit och verkligen lyssnat på dina 4000 patienter.
Jag älskar att lyssna på patienter. Ja. Och sen man hittar kopplingar också till att jaha, du mår så för att så tittar man på tarmhälsan, jaha, det var därför.
Mm.
Eller att man kommer inte längre än så, och så börjar man gräva lite djupare, och då ligger det väldigt svåra barndomsupplevelser eller något annat där och gror, så att man inte liksom kommer hela vägen. Det är helheten som är så himla spännande, att vara hälsodetektiv.
Ja,
det älskar jag.
Jag med. Jag brukar kalla mig att vi behöver vara lite MacGyver, säger jag till mina patienter.
Ja, ja.
Det är det vi ska vara, för då kommer vi klara ut det här.
Precis.
Mm.
Och det går inte alltid på första försöket, men man tar ett steg i taget. Man bygger grunden först, vad som är most obvious. Nu blir det lite engelska.
Mm, du får gärna prata engelska. Det går jättebra. Ja. Vi kan växla emellan.
Ja, man är någon som har, man har en kvinna till exempel som är i 49-50 års åldern, har mått relativt bra hela sitt liv, och helt plötsligt är hon väldigt deprimerad och känner sig låg och omotiverad och gråtmild. Då kanske en fråga man ska fråga dem är, har du mens fortfarande?
Precis.
Istället för att bara slänga på dem ett SSRI-preparat eller en annan antidepressiv. Vilket jag inte alls är helt emot.
Nej, inte vi, inte jag heller.
Så det behövs ibland också. Ja. Men det kanske inte är det primära som man ska titta på, utan då börjar man bygga grunden först. Vad som är most obvious att den här kvinnan behöver. Jo, vi behöver ersätta hennes hormoner först och främst. Sen kan vi börja jobba på resten och finjustera hennes obalanser och hennes hälsa.
Jag har berättat i andra avsnitt att det har blivit lite så för mig, att jag har fått en del kvinnor som har kommit, som har varit överallt, och så kommer de hit till mig i 50-årsåldern och faktiskt också kanske har mens kvar, men är ett väldigt besvärligt förklimakterie som de inte har, apropå det du sa, liksom konnaterat eller ens tänkt på, och så har de fått SSRI och det hjälper absolut inte, utan snarare tvärtom, de blir kanske till och med sämre på grund av det. Och det räcker ju med att man är lite intresserad, och jag tänker många gånger att vi är sjuksköterskor också, både du och jag är sjuksköterskor i botten, har det här anamnesupptagen som vi kan få ägna oss tid åt på ett annat sätt kanske, och är tränade i det, för att jag tycker att det är ganska lätt, och då har jag ju då förstås skickat dem vidare till, vi har en gemensam vän, Dr. Cecilia Tibell till exempel, men också andra läkare som då titta på dem och ta blodprover. Jag blev så glad själv när jag var på Rosenlunds sjukhus, deras gynekologavdelning. Och då visade det sig att jag tycker att det har varit så snålt med både att ta blodprover på hormoner och också förskriva hormoner inom traditionell hälso- och sjukvård. Och nu var jag där och pratade med dem, och då så den jag pratade med så sa, nej men vi har lyssnat på Klimakteriepodden och vi har lyssnat på Mia Lundin och vi har lärt oss. Så vi är ganska frikostiga med det här. Så. Det är helt fantastiskt. Ja, det är min egen där jag går, och det, så har det varit inte för några år sedan.
Det får oss att resa så håret på armarna lite, för då det man har kämpat för har liksom landat någonstans, och det är det jag vill, det var ju det jag ville, att jag verkligen vill komma tillbaka till Sverige för att utbilda och utveckla den här typen av vård även i Sverige och erbjuda det till kvinnor, för att det fanns inte så mycket av det ändå bara för 5 år sedan, och det tar tid, det är som att vända på en ubåt, som jag brukar säga, den står lite grann på tvären nu, den håller på att vända, och vi har ju sett många framsteg som jag är väldigt väldigt glad för, och många kvinnor också väldigt glad för.
Jag skulle säga att jag, alltså, med stor respekt att jag inte kan och vet allt som pågår i det här landet, utan det kan vara andra. Men inom integrativ medicin så skulle jag nog säga att det är du, och så är det också Åsa Meli med hennes fantastiska klimakteriepodd som har faktiskt gjort en av kanske den största skillnaden.
Tack.
Så det är så glad för det. Vi ska komma in på din egen historia.
Ja.
Jag ska läsa färdigt det jag hade skrivit här nu om din introduktion. Det är inte så mycket kvar innan vi ska gå in i vårt samtal. För du kom ju sen tillbaka till Sverige med, som jag sa, all din gedigna kunskap och startade Hercare. Men HerCare har du idag lämnat.
Mm.
Kanske med en sorg i ditt hjärta. Men du har istället nu precis lagt grunden för, vad ska man säga, ditt nya kvinnohub.
Ja,
HerPlace.
Ja, mm. HerPlace. Jag känner så här, ja, men jag måste fortsätta och vidareutbilda både kvinnorna och vårdpersonal i det här innan det är dags för mig kanske att lägga ner, vilket det blir när jag slutar andas.
Ja, precis. Exakt.
Ja, förhoppningsvis har jag många år kvar när de inte tycker att där kommer hon, den där gamla gaggiga-tanten, och pratar igen om sina hormoner.
Jag tänker bara säga, jag har en doktor här som jag jobbar gärna med och jobbar med, Jörgen Hallåsson, psykiater. Han och professor Marie Åsberg, som är 82 år gammal, sitter just nu och jobbar med riktlinjer för utmattning.
Ja,
så att vi kan hålla på länge. Ja. Så länge man har sin hjärna och sin kropp någorlunda med, så kan man faktiskt göra väldigt mycket arbete i den här ramen som vi jobbar och verkar i.
Absolut, och då HerPlace, då vill jag ska bli ett ställe dit kvinnor kan komma för att känna att där kan jag få information och kunskap som jag kan lita på. Och gemenskap, för jag ska också utveckla en gemenskap där som kvinnor kan få dela med sig på olika sätt. Men jag kommer att jobba under hösten nu med att lägga upp föreläsningar, digitala föreläsningar och onlinekurser. Och det kommer att bli då både för kvinnorna i Sverige och förhoppningsvis män också, att lära sig om mer om kvinnor, men också en utbildning för vårdpersonal där de får lära sig mer om hur man hjälper kvinnor att bli mer hormonellt balanserade, men kanske mer lite inslag från integrativ medicin också, att det handlar inte bara om hormonersättning utan det är mycket annat som ska till också.
Mm.
Sen är det många företag som kontaktar mig nu och säger att kan du komma och föreläsa för oss eller kommuner om hur vi kan klimakteriesäkra klimakteriesäkra vår kommun. Och det känns så här, vad kallar ni det? Klimakteriesäkra? Jag har faktiskt aldrig sagt åt någon så, men det är så där, kan ju inte kalla det. Utan, ja, absolut, jag kan komma och föreläsa, men det är ju hemskt ord.
Det, ja, faktiskt, klimakteriesäkra. Men jag tänker så här, om man tänker lite på det, så tänker jag att det här är det jag har lärt mig, och du kan garanterat mycket mer om det, men det jag har lärt mig är att vi kvinnor i storstäder, vi går in i klimakteriet kanske 4 år tidigare än alla andra, för att stressen är så hög. Så om man skulle liksom ta in stressproblematiken, så kanske man skulle kunna klimakteriesäkra i form av att faktiskt skapa en bättre arbetsmiljö.
Ja, men det handlar ju om absolut stressen, och det har mer att göra med förklimakteriet. Du kommer att gå igenom klimakteriet när du ska gå igenom klimakteriet.
Men det kan kanske vara lite mera som jag hörde dig säga i någon annan podd, att man liksom med hormonsubstitut då får liksom landa lite mjukt på en skön
sandstrand. Ja, absolut.
Jag pratade med min faster som nu fyllde 80 år, och hon sa så här, nej, mitt klimakterium, alltså jag bara slutade och sen så var det över. Medans jag och mina kvinnor i min ålder runt omkring, alltså jag tror inte det finns någon som inte har problem.
Nej, precis, och det är ju mer stress du har just runt omkring det, hur svårare blir det. Och det här är ju någonting, kvinnor då som är mitt i livet, mitt i sin karriär, och känner då att jag pallar inte med jobbet längre, jag kan inte hantera, eller om man är för klimakteriet och känner att man är arg, irriterad och frustrerad och blir lätt så som man kanske inte vill vara. Eller man har hamnat i klimakteriet där man sitter och har vallningar hela tiden och har svårt att fokusera sig och vara motiverad. Det funkar ju inte för många. Det funkar inte för kvinnorna själva. Det funkar inte för företaget. Det kostar dem massor med pengar för att man då sjukskriver sig. För att man inte mår bra. Det är väl det de menar egentligen.
Ja, ja.
Med att klimakteriesäkra. Men just det här med stressen, vore det så att vi inte levde i det stressiga livet vi lever, och det är ju stressigare i städerna än på landsbygden, bygden generellt, så skulle vi nog gå igenom klimakteriet precis som min mamma gjorde. Ja, hennes mens glesade ut lite grann, sen så hade hon väl någon 4-5 malningar typ, och sen så var det klart. Men så är det inte idag, utan vi går igenom det där förklimakteriet som kan vara så mycket mer besvärande än själva klimakteriet på olika sätt, på ett annat sätt.
Ja, verkligen. Så
vi hamnar på andra hormoner i alla fall, fast vi ska prata om.
Men jag tänker så här att, hur började ditt, alltså det här är ju ditt, nu har du 5 barn tillsammans med Tom, alltså ni, din man som du är gift med, han har 2, du har 3 som du berättade för mig innan, så att först trodde jag att, åh gud, det är klart att hon har 5 barn, tänkte jag. Ja. Nej, jag läste det.
Men, hade några extra tag också, ja, nej.
Men hur liksom, jag tänker, du har ett enormt, du är en eldsjäl, du är liksom, du är den, vad kan man kalla det för, the hormone queen, i Sverige. Hur började det här stora intresset? Vad började, vill du berätta? Jag tänker så här, vi har ju hört så mycket. Du har varit i så många poddar och du har gjort så mycket och du kommer fortsätta göra det. Men jag har inte hört din berättelse någonstans.
Först och främst så tror jag att allt har en mening. Speciellt när jag tittar tillbaka. Så ja, det var ju klart att det skulle vara bli så. Och man är här för att lära sig något. Man är också, jag är här för to serve. Så vad som hände var ju att jag kände att jag jobbade som IVA-sjuksköterska här i Upplands Väsby. Och kände att jag måste nog till USA och prova hur det är att jobba på IVA där ett år. Och det blev ju 37 år då. så att där.
Men då måste jag säga så här, då måste du vara ytterligare ett unikum, för alltså, jag får inte ihop riktigt matten med den kvinnan jag ser framför mig här.
Aha, tack. Ja, men jag har varit sjuksköterska 45 år.
Okej.
Okay, jag är 67 år nu.
Är du 67 år?
Ja, det är. Herregud. Min äldsta son är 45, tror jag. När jag var
47. Alltså jag menar inte herregud som den åldern, men det kunde inte jag tro. Jag själv att du var 55, kanske?
Åh, tack!
Alltså du har tagit hand om dig själv.
Åh, tack, det är hormonerna.
Ja, det är ju det. Vi kan ta lite konstationer sen efteråt. Så jag får veta whatever she's doing, I want to say.
Min mamma är 92 och hon, det är nog mycket från henne jag har fått också. Hon är jättepigg.
Sen handlar det mycket om hormoner faktiskt, för oss kvinnor. För
men män hon också. Har aldrig tagit hormoner, men jag tror att det är väldigt viktigt. Men i alla fall, så vad var jag någonstans? Då kände jag att jag skulle dit och jobba ett år, men det blev 37 år. Och så vidareutbildade jag mig till nurse practitioner, vilket jag tycker att vi skulle ha här i Sverige också. För att det är ett mellanting mellan distriktssjuksköterska och AT-läkare.
Ja.
Som har, vi kostar inte lika mycket som läkarna och vi kan ta mer tid med patienterna och är uppskattade väldigt mycket i USA.
Så det kastar vi ut i eten nu?
Precis.
Att det där borde göras en utbildning om i Sverige?
De började med det ett tag, men jag vet inte, i Lund, men jag vet inte vad som hände. Mm-hmm. Men i alla fall under den utbildningen då så blev jag gravid med barn nummer 2. Jag hade ju ett barn med mig när jag åkte. Jag behöver inte gå in på det, för det är ganska känsligt, men ja. I alla fall så blev jag gravid med barn nummer 2 och födde honom och utvecklade då en ganska hemsk förlossningsdepression. Med barn nummer 1 hade jag ingen depression. Nu var jag ett nytt land, men kanske inte all det här stödet som man hade hemma i Sverige. Och började då utveckla oro, ångest, panikångest, kunde inte sova, kunde inte äta, och det var ju inte jag var ju den här, inte rädd för någonting, åkte till USA och skulle jobba på IVA ett år.
Personlighetsförändrad helt enkelt.
Ja, precis, och då var det ju så här, why me? För fasiken var orättvist. Alla andra ser så himla glada ut när man får ett barn. Varför ska jag må så här? Det var liksom inte med i planen, tyckte jag, då. Nu kan jag ju se att det fanns en anledning till det. Och jag är väldigt lösningsorienterad. Jag klarar inte av det att bara sätta lean back och liksom take it. Utan jag skulle ta reda på vad är det som händer med mig, även fast jag mådde så himla dåligt. Så jag började ju, då hade jag den här, då fanns ju inte ens så gammal elfasknappt datorer då. Det var 1990.
Så hade den här Mac. Tänk vad man 2. Kan ändå göra ändå, trots det, att det inte fanns datorer. Ja.
Det fanns ju den här Mac 2 som liksom innan man gick från en sida till den andra var så här, så väntar man en minut så kommer en ny sida. Nej, men, så gick man på biblioteket och då hittade jag den här boken Once a Month av Katarina Dalton från England. Hon var läkare i England. Som hade börjat behandla kvinnor med PMS och förlossningsdepression med biodentisk progesteron. Och jag hittade den här boken. När vi flyttade tillbaka till Sverige så magasinerade vi alla våra, hela vårt hus i USA. Och sen så kom covid och det tog 4 år innan vi fick tillbaka våra grejer. Och då började jag packa upp alla böcker och sådär. Och så hittade jag den där boken som var alldeles liksom trasig. Ja. Wow. Och då blev jag så här, men det är den här. Det här är början av min resa. Egentligen min professionella resa.
Wow. Och det var inte så länge sedan som du packade upp det.
Precis. Det är ju bara 6 månader sedan som vi fick alla grejer. Men det var väldigt emotionellt att få den där boken Once a Month av Katarina Dalton. Hon finns inte längre. Men för då jag började lära mig här om progesteron. Och då gick jag roterade då på en gynklinik och då så var en väldigt fin gynekolog som jag jobbade med eller praktiserade med. Så jag frågade honom, kan inte du ge mig en injektion av biodentisk progesteron? Jag hade fortfarande panikångest fast jag gick till jobbet. Jag ville bara prova och se vad som hände med mina symptom då. Så då gjorde han det. Och jag blev helt kolugn. Mm. All ångest bara försvann. Och det höll ju i sig då ungefär 48 timmar så började det krypa på igen. Mm. För att den var ju inte så länge sprutan, det är inte en depåspruta. Och sen så fick jag en till och mådde likadant, kände mig så mycket bättre. Och sen kände jag nej, det här, jag vågar inte använda mig själv som en forskningskanin här, utan nu får jag försöka hitta andra behandlingar under tiden. Så jag fick ju då en behandling med antidepressiv medicin ett år. Och
det var intressant att ha provat både och.
Ja, jag mådde aldrig. Man kände sig, det var den här gamla sorten. SSRI fanns inte då, så att det var den här tricykliska, torr i munnen och kände sig allmänt konstig hela tiden. Men
det är inte alla som mår bra på SSRI heller.
Nej,
idag.
Precis.
Vissa gör det, andra gör inte det.
Nej, precis. Och ja, så att sen slutade jag med den då och fick sen då barn nummer 3. Och då hade jag ju utbildat mig mycket mer på det här. Och jag började ju läsa allt som fanns.
Såklart.
Kopplingen då mellan hormoner och våra signalsubstanser. Och vad är det som händer och varför mår vi så under olika delar av vårt hormonella liv. Och under olika delar av menscykeln för vissa. Så det då tillsammans med allt jag kunde läsa, allt jag kunde komma över, öppnade kliniken i Santa Barbara, började lära mig allt det här från patienter, samtidigt hur de egentligen mådde för att jag verkligen lyssnade på dem. Så sitter jag här idag med den kunskapen jag har.
Mm. Mm.
Och det var ju lite grann så, när jag tittar tillbaks nu så känner jag ju då att jag behövde gå igenom den här förlossningsdepressionen för att verkligen kunna förstå. Hur mår man när man ser att man har ångest, oro och panikångest? Jag hade inte en aning om det. Jag trodde att de menade liksom att man oroar sig. Men det är en helt annan känsla. Det tar tag i hela dig, hela din kropp, hela ditt psyke.
Jag tror att det är ovärderligt när vi möter människor i våra praktik som kliniker och möter patienterna. Att faktiskt ha en egna upplevelse.
Ja.
För jag äger också mina upplevelser som jag sen har också liksom gjort mig, gjort min specialist. Inom liksom. Och det är skillnad. patienten vet att den andra vet, utan att man egentligen behöver säga att man vet. Fast det kan man säga också.
Ja, precis. För du vet hur de patienterna är. Att står man där, har man panikångest och oro, då känns det som man står här på avgrundens rand. Liksom. Och skulle man göra något fel, då ramlar man ner det där stora svarta hålet och så kommer de och låser in den någonstans.
Ja.
Men det händer ju oftast inte med oro, ångest, panikångest. Men om man då får prata med någon som verkligen förstår det där,
och också och vet hur man kan försöka ta sig ut.
Ja, precis.
Och det är det jag brukar säga så här, att det vi gör är inte i kontrast gentemot den vanliga traditionella hälso- och sjukvården, utan ett komplement. Mm. Alltså jag tänker, just integrativ medicin är ju pre. Mm. För att vi genom det kan väldigt mycket om hur vi håller oss friska.
Mm. Mm.
Vi kan också gå in parallellt till annan behandling. Väldigt liksom framgångsrikt där det behövs. Och vi vet mycket om hur vi återtar vår hälsa, alltså post. Och det tänker jag är, vi vet ju många gånger vi också då bär en egen erfarenhet hur man tar sig igenom.
Och det behöver ju inte betyda att en utesluter den andra.
Absolut
utan
inte.
Vi måste börja jobba tillsammans och lära oss från varandra. Och som du sa, tvärkompetens.
Mm.
För att när en kvinna mår så här och går igenom en sån här upplevelse, då behövs det både kanske en psykolog, samtalsterapeut, psykoterapeut, psykiatriker och en gynekolog som tillsammans tänker lika, för det värsta som finns för en sån här patient är att man går till olika eller kompetenser och de säger olika saker till dig. För det sista du behöver är att bli förvirrad och känna dig otrygg. För det gör man ju redan så mycket man kan.
Ja, precis. Utan patient behöver komma till någon som... Jag brukar tänka så här som psykoterapeut, att jag lånar ut mitt nervsystem till patienten för att den ska kunna reglera sig lite lättare. Lite grann som barn och mamma. Alltså under en period när någon annan behöver ha hjälp med det. Och det är ju det. Då, att kunna hålla patienten.
Ja.
Och då måste man också ha gjort ett ganska stort arbete med sig själv för att orka det. Så att det är väldigt, väldigt viktigt egentligen. Jag tycker att vi ska lyfta. Förut har det varit så att man får inte prata om sitt eget och vad man har varit med om när man sitter sen och har hand om patienter. Men det tycker jag är en styrka. Jag tycker att det många gånger är liksom en av the butcher knives i sin liksom verktygslåda.
Ja.
Faktiskt.
Ja, precis som vad man har gått igenom. Man behöver inte dela hur man mår just idag.
Nej, det ska man inte göra.
Om det inte är så bra.
Men däremot veta eftersom man har en egen upplevelse.
Ja.
Men det behöver vara omhändertaget. Och det måste man ta ansvar för. Liksom.
Absolut.
Jaha, vad spännande. Så vad händer sen?
Ja, så då... började jag må bättre och så var en kollega till mig som sa att hon drev en hormonklinik i Manhattan Beach, Los Angeles, och hon sa jag har fått ett uppdrag på Hawaii och vill åka dit. Skulle du kunna ta över den här kliniken? Okej, tänkte jag. Ja, precis. Satt på med min vita rock där som var helt ny, crispy och ny liksom, och gick in där och tog tag i det. Men det var ju andra som jobbade där också. Sen så drev jag den och sen så flyttade jag och min nuvarande man då upp till Santa Barbara. Och det var då jag kände att nej, jag vill nog göra det här på mitt sätt. Och då startade jag The Center for Hormonal and Nutritional Balance i Santa Barbara. Och sen drev jag den i 18 år. Under den tiden så fick jag då Amanda, mitt tredje barn. Och... då klarade jag av den här postpartum-tiden för att jag var förberedd. Och sen så kände jag väl efter ett tag att nej, nu är det dags att sprida min kunskap på ett annat sätt än one by one i en klinik. Så då bestämde jag mig för att stänga kliniken. Och då hade jag också gått igenom en skilsmässa under den tiden. Jag hade också skrivit boken Female Brain Gone Insane. Och hade varit ensamstående ganska länge med tre barn. Och träffade min man nummer tre, min soulmate Tom. Och jag flyttade till honom då i Los Angeles. Och då hade Amanda flyttat ut, hon var 18 då. Så hon hade flyttat ut till sitt eget. Så inga barn, ingen klinik. Och så kom jag ihåg att jag satt där på nästa morgon på sängkanten och dingla med benen ungefär. Min man skulle gå till jobbet för han var fortfarande väldigt aktiv inom sitt yrke. Och jag kände som, gud, vad ska jag göra då? Vem är jag? Och då så sa min man så här, du vet att en dörr har stängts, en annan dörr kommer att öppnas. Men ibland, sometimes you have to be in the hallway and hang some pictures for a while. Innan du vet vilken dörr som ska öppnas igen. Och då gjorde jag det.
Vilken klok man.
Ja, han är väldigt klok. Och under den tiden, eller mot slutet av tiden då, så kontaktade några tjejer från Sverige. Men jag sa, kan du inte komma hit och öppna en klinik i Sverige? Och under den tiden skrev jag, jag tror att det var under den tiden som jag skrev faktiskt, så mycket vilade jag, men mat för hormonell balans faktiskt.
Ja, med Ulrika Davidsson.
Ja, precis. Mm. Och då tänkte jag, why not? Så jag frågade Tom, ska vi åka till Sverige ett år? Och tänkte jag då att man kan starta en klinik och ett år och sen så, jag ville bara få igång den och sen tänkte jag, då åker vi tillbaks. Men det var ju så att min man älskade Sverige.
Mm-hmm. Det kan man så här fundera på om man har varit i USA så här. Ja. Och det är fantastiska, men det är klart, Sverige är också fantastiskt.
Ja, det är, så är det. På så många sätt. Och det ser man ju inte själv, utan det ser man ju då som amerikan. Kanske han är uppväxt i San Francisco med dimman och gråheten. Så att han är ju van vid det. Mm. Det känns hemma för honom.
Mm. Jag älskar det, San Francisco. Det är därför jag säger så. Mm. Hur kan man vilja flytta? Det är klart man kan göra det. Jag älskar Sverige. Så att, men jag älskade USA också när jag var där. Jag tyckte det var amazing.
Mm. Mm. Ja, det finns både fördelar och nackdelar. Ja, jag ska inte gå in på det just så nu. Klart. Men det finns många nackdelar just nu med USA också.
Ja, så.
Och där fanns ju bioidentiska hormoner. Det var ju så lite grann också jag började tänka när jag öppnade den här, eller tog över den här kliniken i Manhattan Beach då, att vänta nu, varför ger vi kvinnor hormoner som är utvunna ur gravida hästars urin? Does that make sense? För jag gillar att practice make sense medicine också. Vetenskapligt baserad givetvis också, men för att de mådde inte bra. Och då var snacket så här att hur kan vi få kvinnor att fortsätta med sina hormoner när det är så fördelaktigt när det kommer till det förebyggande av kärlsjukdom? För kvinnor tog de här hormonerna 3 månader och sen slängde de det i papperskorgen för de mådde inget bra på det. För att det var ju en kombination av conjugated estrogen, vilket är då utvunnet ur gravida hästars urin plus ett icke-biodentiskt progesteron som många kvinnor inte mår bra på. Och då tänkte jag, men alltså, apoteket har ju hormoner som är molekylärt identiska med kvinnors könshormoner, östrogen och progesteron. Så jag började förskriva det till mina patienter och vilket är då, den hade ju den indikationen också, det började att inte många använde dem. Och de kom ju tillbaka kvinnor och mådde som de brukade. Och jag insåg ju då att det här fungerar. Och på den vägen är det.
Mm. Wow. Det gäller ju att tänka till lite grann. Att tänker till lite grann.
Ibland kanske bara det behövs. Det är inte så att jag använder mina patienter som försökskaniner alls. Utan indikationen fanns där.
Så det, var ju, det funkar inte riktigt. Och vad är det som inte funkar? Och kan man tänka annorlunda? Det är ju så vi alla borde jobba. Eller det är ju så vi alla ska jobba.
Ja.
Faktiskt. Det är ju därför vi ställer våra diagnoser för att veta vad man ska göra. Och så om det inte faller väl ut, men då tittar man på en annan. Och, alltså, så. Inom hälso- och sjukvården.
Precis, så att jag tycker väl att nu när jag tittar tillbaka, jag sitter här 67 år och tittar tillbaka på mitt liv, så har det varit väldigt spännande. Jag har fått upplevt väldigt mycket, jag har fått lärt mig väldigt mycket. Och när jag var liten, jag visste redan när jag var 6-7 år att jag ville bli sjuksköterska eller lärare. Och jag har ju kombinerat de två.
Ja, verkligen.
Jag blev båda. Ja. Och jag känner att jag alltid vet vad jag ville bli. Och jag har jobbat med det som jag ville jobba med. Och det var ju som min man sa också nu när jag skulle pensioneras då. Så Så sa han så här, du måste ju ha någon hobby nu som du kan göra. Hobby, som vad då? Knyppla eller spela golf eller vad då? Nej, that's not my thing.
Nej. Du har hållit på med din hobby.
Ja, min hobby har varit mitt liv, min profession. Ja. Det har varit något som jag älskar att göra. Och därför kan man inte bara sluta med det.
Nej.
Och jag vill inte sluta med det. Utan jag sitter med den kunskapen som jag nu vill dela med mig på ett annat sätt.
Mm.
Jag vill dela med mig det, med min kunskap till andra vårdgivare och terapeuter i Sverige. Så att de verkligen kan hjälpa våra kvinnor här också.
Det är ovärderligt.
Den kunskapen i grunden.
Ja, ovärderligt faktiskt. Du har ju redan nu folkbildat väldigt mycket. Alltså du har ju, när startade Hörcare? Alltså vilket år var det?
Det blev 5 år i maj, så 5,5 år nu då.
2018 då, kanske 2017-2018.
Men
det var så.
Ja, precis, 2018. Och sen även fast jag känner så här, det har varit en mening med allting som jag har gjort och gått igenom. Och jag är här för att göra vad jag gör. Och jag är här to serve. Men även fast det har varit så och känns så, så har det inte alltid varit lätt. Det blir inte alltid som man har tänkt. Och då får man bara tacka för sig. Och fortsätta och tänka så, även att fast det ibland är fruktansvärt svårt, att det kanske känns som man har blivit sviken. Heter det så på svenska, sviken?
Ja, säkert.
Ja, att jag har fått gått igenom det för att lära mig någonting.
Mm. Krisutveckling.
Ja, precis. Och få tacka för det. Och man kan inte se det just när man är i krisen, utan man ser det när man har kommit ut ur krisen och tittar tillbaka. Så att, jaha, var det det jag skulle lära mig där?
Så här.
Who said it was going to be easy?
Ja, precis. Och därav är du också nu mot din nya kvinnohubb.
Mm.
Her Place.
Ja.
Mm.
Det är min nya dörr som öppnades ganska snabbt faktiskt.
Mm. Mm.
Jag tänkte, jaha, nu stängdes den dörren. Men det finns andra sätt. Vad jag tycker om, vad jag älskar att göra, det är att utbilda och föreläsa.
Och du är ju ett namn.
Mm.
Därför att du har bevisat din kunskap så otroligt mycket. I poddar, i den här kvinnokliniken som fick ett väldigt snabbt och stort rykte. Där kvinnor för första gången liksom upplevde att de fick hjälp med sina hormonella besvär. Mm. Så är det ju.
Mm.
Så... det känns som att du har gått igenom vissa paradigmskiften, eller du har gjort paradigmskiften verkligen i ditt liv.
Mm.
Flyttar till USA. Och där går du igenom den här svåra depressionen. Panikångest. Du lär dig någonting, du får tag på någonting, du söker. Så tar du vidare till den här kliniken. Alltså och sen så jobbar du 18 år i Santa Barbara. Och så stänger du den. Och så, alltså du har ju gått igenom... inte, alltså paradigmskiften.
Ja.
Där du tar det vidare hela tiden.
Ja, precis. Mm. Och nu är det dags att utbilda vårdpersonalen, känns det som. Så
det
att fler kan få tillgång till det här.
Just det.
För att även på Hörcare så det är ju, eller ja, var säger jag, men är en privatklinik. Och min önskan är ju, jag kom inte hit, jag startade inte den kliniken för att tjäna pengar. Jag har inte tjänat öre, ska jag säga, på den kliniken. Men jag jobbar faktiskt 2 år gratis. Men jag vill ju att den här kunskapen ska nå så många kvinnor som möjligt. Så att så många kvinnor som möjligt mår bra och inte behöver lida. Så man kan ju, från hormonella obalanser kan man ju uppleva allt från att, som då påverkar din hjärnkemi också givetvis, det är ju en dans mellan de två, men man kan ju uppleva allt från irritation och lite ilska till att vilja gå och ställa sig framför tåget. Så att det är allvarligt för många.
Mm.
Väldigt allvarligt. Och får man inte rätt hjälp så kan det sluta väldigt sorgligt.
Och jag, precis som du, eller som jag nämnde precis innan vi startade det här avsnittet för dig, att Jag har ju också fått i min profession bevittnat hur kvinnor som har kommit till mig, som har hittat mig, fått mig på rekommendation, kom hit och anamnesen, så ställer jag oftast den frågan om den här kvinnan är någonstans mellan faktiskt både 45 och 55. Börja undersöka lite. Kan jag göra med yngre kvinnor också för den delen? För det kan vara väldigt stökigt för unga kvinnor också. Absolut. Men just tanken eller misstanken på ett klimakterium som kanske är orsaken till den här djupa depressionen. Som är orsaken till att kvinnan inte orkar någonting än att ligga på soffan. Som har tappat sitt driv. Hon har ingen sexlust och hon har tunt hår. Och hon har, alltså allt det här som
vi kan börja.
Går upp i vikt och så vidare och så vidare. Att, och sen då skickat den här kvinnan till en doktor som får undersöka det, ta prover, och så har de fått ett hormonsubstitut. Mm. Och då är de liksom på banan igen på kanske 3 veckor.
Ja, snabbare ibland.
Ja, och då har de gått liksom i år.
Mm.
Oftast 1,5 år, för där någonstans så är det i alla fall någon runt omkring som, och då lever vi ju i Stockholm, där Hörcare har funnits, eller finns, och Mia Lundin har liksom suttit i poddar och pratat, och vi har doktorer, Cecilia Tebell, vi har klimakteriepodd. Det finns, alltså kunskapen är ute där, så att kvinnorna börjar leta, deras anhöriga kanske börjar leta, och så kommer de lite tidigare kanske idag än vad det gjordes förut, det vet inte jag.
Mm.
Men ungefär 1,5 år tycker jag att de kvinnor som har hamnat här i mitt praktikrum.
Ja, jag tror att förklimakteriet är någonting som jag har lärt många om i Sverige, för att kanske tid innan det så pratar man bara om klimakteriet. Men förklimakteriet är ju en tid som man kan uppleva, ju mer stress du har, ju mer hamnar hormonerna i obalans, för att ditt hormonella system är extremt känsligt för stress. Och ju äldre vi blir, ju känsligare blir det här systemet. Så förklimakteriet, som kan vara då 10 år innan klimakteriet, det är ju en tid där man verkligen åker berg- och dalbana på sina hormoner. Då fluktuerar, nu är vi tillbaka till ordet igen, fluktuerar hormonerna, speciellt östrogenet, något enormt för vissa. Och det kan ju då orsaka, det orsakar ju ofta då riklig mens, mensen kommer tätare, man blir arg och irriterad lätt och blöder rikligt och får då järnbrist ovanpå allt annat. Och när östrogenet svänger så här upp och ner, då får man ju också nattsvettningar, kan få vallningar också. Och går man till någon som inte har kunskapen då om hormonersättning och rätt hormon i rätt tidpunkt i rätt fas, då kanske man tror att hon har gått in i klimakteriet för att hon har vallningar. När egentligen det är precis tvärtom, hon har ofta höga värden av östrogen. Och behöver verkligen inte östrogen just nu, för då mår man ännu sämre. Så att förklimakteriet är någonting som man verkligen inte kände till när jag först började jobba här.
Nej.
Så att det är väldigt viktigt också, för att jag brukar säga att ni som träffar då kvinnor i alla åldrar kan tänka så här att mensen, hormonella månatliga cykeln, hur den ser ut och beter sig är egentligen en indikation av ditt mående. För har du en normal mens som kommer liksom samma tid varje månad, du har en 28-32 typ dagars cykel, du blöder 3-5 dagar, du mår ungefär, du mår inte lika från dag till dag, men du hamnar inte i hemska liksom depressioner eller oro eller ångest eller något sånt där, då är det en indikation på att du kanske egentligen mår ganska bra. För det kommer att förändras. Med stress så kommer den att förändras, din mens, för det är inte meningen att vi ska bli gravida eller försöka bli gravida när vi springer från tigern eller när vi inte får mat.
Precis.
Så att det är alltid bra att fråga, även fast man sitter med en klient som ni gör, att hur är det med din mens? Har den förändrats?
Ja, verkligen.
Jätteviktig fråga.
Ja, det är en jätteviktig fråga.
Mm.
Verkligen, för den avspeglar så mycket.
Ja.
Ja.
Så ofta är det, speciellt med yngre kvinnor då, att Ja, de kanske har, mensen har förändrats eller de har fått väldigt mycket PMS. Då måste man titta på de andra underliggande orsakerna först. Vad är det som har gjort att den har blivit så? Och jobba med det först.
Precis. Spännande.
Mm.
Det är helt fantastiskt att sitta här och prata med dig. Och jag sitter här med alla möjliga olika tankar och vill faktiskt bjuda in dig igen. Bara prata om, apropå det du sa nu, om unga kvinnor.
Mm.
Att faktiskt, vi skulle kunna ha ett avsnitt om just unga kvinnor. För det kan ju vara rätt problematiskt också när man kommer in i puberteten och med olika utmaningar och sånt där. Om du skulle vilja det.
Ja, unga kvinnor de själva men också unga kvinnors föräldrar.
Ja,
som inte förstår riktigt vad det är som händer här. Är det en hormonell obalans eller att hon går igenom tonåren eller att hon inte faktiskt mår bra? Hur kan jag hjälpa henne på bästa sätt? Hur kan vi utvärdera hennes mående på bästa sätt? Man kanske behöver titta på hormonella balansen också. Ibland behöver man behandla från båda hållen. Ibland behöver kvinnor lite hormonell balans och hjälp med det samtidigt för att kunna orka med det här andra också.
Precis.
Mm. Fastän det inte liksom, vad kom först, kycklingen eller ägget där. Mm. Det kanske inte var vad som initierade hormonella obalans, som var ju någonting annat vanligtvis när det händer i ung ålder. Mm. Vanligtvis.
Mm. Precis. Ja, vår tid rör så fort och det är nu, men jag vill innan vi avslutar fråga dig så här, att är det någonting som du känner att vi inte har pratat om som du skulle vilja liksom att vi lyfter så här i slutet av avsnittet?
Ja, det är så mycket som man skulle vilja prata om som vi inte har pratat om, men vad som jag tror är viktigt för kvinnor att höra är att there's always a way.
Mm.
There's always somebody out there som kan hjälpa dig. Så ge aldrig upp, utan sök. Don't take no for an answer. Känns det inte rätt när man går och pratar med någon, när man känner att de förstår inte mig, eller det verkar inte som de har en kunskapen, eller vi klickar inte riktigt. Då är det väldigt viktigt att fortsätta, om man nu har den orken. Och är det så att man är i klimakteriet och har den här, man känner sig gråtmild och gråtklumpen i halsen och kan liksom inte riktigt argumentera för sig själv, då kanske man ska ta med sig någon också som kan göra det. Men också det andra som jag vill förmedla till kvinnor, att vi är så dåliga på att ta hand om oss själva, att ta tid för oss själva. Vi hjälper alla andra och alla andra mår bra. Vi tar hand säkert bättre om våra egna husdjur än oss själva. Så vi måste hitta tid till att vilken typ av aktivitet som nu fungerar för dig bäst? Är det att gå ut i skogen? Eller är det att meditera? Eller är det att gå på yoga? Eller vad är det som känns bäst för dig? Eller är det bara att sitta och stirra ut genom fönstret lite grann? Att verkligen, jag behöver tid för mig nu. Vi behöver det. Vi behöver tid för oss själva och vi behöver tid med andra kvinnor.
Verkligen.
Mm. That's healing. Som om det här. Jag skulle kunna sitta där och prata med dig hela dagen.
Ja, verkligen. Det kanske vi gör någon gång.
Ja.
Mia Lundin, stort varmt tack för att du ville komma hit och gästa vår podd och på återseende.
Ja, tack för att du bjöd in mig.
Tack. Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening och för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.